Vi var inne på mjölkesalning här förut. Var det inte också på 30-talet den här kampanjen om kulturbeten? Man röjde av skogen och man gödslade marken och fick andra betesfållor. Det hade ja. Stor betydelse för mjölkproduktionen.
Ja, det är alldeles riktigt. Jag högg där stora hagen som går in till gården där med de här gravkullarna i det gamla gravfältet där. Det var ju skog, björkskog som gick ända in på gården och så var ju kraftig björkskog på båda sidor ända bort till Ormsta. Och det fick jag avverkat då. Det gick ju lätt att sälja björkved på den tiden. Så då var en av de första åtgärderna var det att få den här björkskogen avverkad och få betesmarker i den där hagen. Och där måste utföras en del dikning och då, sen när riset var bortröjt. Och sen skulle de där markerna gödslas upp då med kalkas och gödslas med superfosfat och så vidare. Och det blev ju väldigt fina betesmarker.
Ja.
Så att det var ju också en rationalisering. Men det var ju väldigt roligt att det gick, att man lyckades så pass bra med de här åtgärderna som gav nya pengar undan för undan. Jag kunde ju bygga om kvarnmaskineriet, där gjorde jag 1932. Och sen byggde jag om bostaden på Husby 1935. Och då... Då sa de på bygden att den där Kalle i Husby, han har nog vunnit på lotteri. De kippade ju efter andan i vanliga fall när det gällde ekonomi ut, och de förstod inte då att jag kunde ha pengar att bygga de här. Dels kraftverket och dels bostaden. Det drog ju, det kostade 15 000 kronor ungefär varje, det var i alla fall 30 000 kronor tillsammans, och det var ju väldigt mycket pengar, särskilt när man arbetade med lånade pengar. Det var ju mycket på den tiden och ansågs ju väldigt vågat. Och till och med agronom Brandin, han sa jag tänker att han utsätter sig för att han tar såna här stora arbeten på. Han är i alla fall har ju rätt stora lån och så vidare, men det gick ju bra. Jag kände vad det tålde, och jag gjorde aldrig några nya arbeten om jag inte visste att jag kunde genomföra det ekonomiskt med nya pengar. Och det visade sig att det var ju bra investeringar i rätt tid, som av att penningvärdet föll, så gick det ju och var det lämpligt att göra investeringar medan det var billigt.
Men du hade väl långa kontrakt eftersom du vågade investera så mycket.
Ja, då på Fideikommisset där kunde man inte få någon hjälp vare sig med dikning eller något annat, och då var ju överste Branliel, men kom ju trångmål med samma, och det blev en ny förmyndare där. Det var advokat Lindahl. Han var med i den här krigutredningen också. Han hade kontor på Västra Trädgårdsgatan. Och jag lyckas få ett långt kontrakt. Den här investeringen i kvarnmaskineriet, det kunde jag ju inte genomföra om jag inte visste att jag skulle få ett långt kontrakt. Så att jag fick ett nytt kontrakt på 20 år utav den här advokat Lindahl som var förmyndare. Och det var ju, och sen hade jag 2 år kvar på gamla kontraktet, så det blev 22 år tillsammans. Och det visade sig att det var väldigt förmånligt. Sen kom ju kriget och det här kontraktet, det räckte ju ända in på 1950-talet. 1954 gick det ut då. Och det var ju billigt arrende under priserna steg på allting, så att själva arrendeavgiften den räknar man knappast med. Den tyckte man att det var ju inte så mycket pengar som skulle ut 2 gånger om året just på den detaljen. Så man kände ju sig väldigt säker. Annars kunde man naturligtvis inte ha investerat så pass mycket. Lantarbetarbostäderna skulle ju också byggas om. Det kostar ju också pengar. Och sen skulle det ju skaffas mjölkningsmaskiner och skulle köpas traktor och sånt. Som också drog kapital. Just att ha ett långt arrendekontrakt är värt väldigt mycket.
Du talade om kvarnen. Ja, det var elverk där också, så du hade egen elkraft inom det.
Ja, vi körde 10 år med egen elkraft. Och det gick ju bra ända till kommunen och flottan började ta ut vatten ur grusåsen i Västerhaninge. Det var ju det som hade gett det säkraste vattnet till det här elverket. Sen minskade vattentillgången, så det blev besvärligt att hålla igång när det var torrperioder. Och särskilt när det var väldigt kallt på vintern då fick vi ju dygnsreglera, som det heter. Man fick stänga av strömmen sent på kvällen och sen gå upp tidigt och sätta igång igen. Det var ju ganska besvärligt. Och då kom det en period när det var väldigt billigt att elektrifiera ifrån stora nätet. Då passade jag på att gå in i distributionsföreningen. Den största vinsten utav den här ombyggnaden i kvarnen, det var ju att jag fick det där långa kontraktet. Det kunde jag naturligtvis aldrig ha fått på något annat sätt. Och sen sågade vi ganska mycket timmer. Det var ju en större turbin som drog kvarnen och sågen. Och vi sågade flera tusen timmer åt grannar då på varje år. På 30-talet som hjälpte till att finansiera den här affären.
Ja, det gick så bra så att du köpte eget också onsdag.
Ja, det var ju roligt att kunna köpa tillbaka den gamla släktgården.
Så det var en gammal släktgård du köpte?
Ja, min morfars mor var född i Ormstad. Var dotter till en kyrkvärd som heter Andersson. Var samtida med Bremer också. Jag har två gamla rättsprotokoll där när kyrkvärden Andersson och Bremer, de var i luven på varann om en gränsgärdsgård mellan Ormstad och Åbrunna. På den tiden så hörde ju även Hässling vid Åbrunna hörde till Årsta. De var väldiga domäner. De finns kvar nu, den där protokollen. Han fick gå till Årsta och få 24 riksdaler. Han vann den där tvisten mot Bremer. Det var inte så stora belopp de rörde sig med.
Men det finns det i domböcker eller?
Ja, det finns. Det var ju ordentliga protokoll, ganska omfattande. Sen finns det de här...
Finns de i gårdsarkivet på Husby?
Ja, de har... De finns faktiskt på Ormstad för närvarande. De här ungdomarna i Ormstad, de är ganska intresserade av såna här gamla papper. Sen finns det ju protokollet till en så kallad hemmansklyvning. Där den här andra dottern till den här kyrkvärden Andersson. Det var tydligen två döttrar då som skulle dela på gården. Och jag köpte tillbaka den delen också på 1950-talet. Och det var ett ganska omfattande protokoll då som gjordes upp. Det var ganska vanligt med hemmansklyvningar. Jorden skulle graderas, som det hette. Det var ett väldigt petjobb. Varje åker skulle bedömas hur den kunde avkasta, och sen skulle det delas så rättvist som möjligt. Det blev en tjock lunta utav varje sån där hemmansklyvning. Det skulle de ju inte ha råd att hållas med nu, med kartor och grejer till och nummer på varje åkerlapp och så vidare. De papperna finns där tillsammans med de här domsprotokollen. Ja, finns hos min son i Ormstad. De ska väl få höra gården till. Den här hemmansklyvningen skedde 1858. Däremot den här tvisten med Bremer var 1822 eller 1824 någon gång. På den första tiden han var på Årsta där, han kom ju från Finland och var tydligen en ganska hård herre, och han försökte ha samma maner här när han kom över till Sverige, men det gick inte så särskilt bra. De här bönderna nu med riksdagsman Mats Eson och min morfars far och tydligen den här kyrkvärd i Ormstad här, de satte hårt mot hårt och vann, som syns så vann de processer emot Bremer, och han måste ju lugna ner sig så småningom. Hans dotter Fredrika var ju, det har ju framgått av skrifter att hon var att hon tyckte att fadern var alldeles för despotisk, både mot grannar och underhavande mot släkten också. De var nog ganska efterhållna,
men hon tog ju skadan igen själv sen.
Ja, han gjorde det. Jag gjorde det.
Du lyckades alltså bra med att finansiera de här investeringarna för det första, och sen så lyckades ju det mesta tydligen för dig. Men just finansieringen var väl ett problem för många då, på särskilt under krisen på 30-talet.
Ja, att det var så svårt att låna pengar, det förvärrar ju krisen för bönderna. Och därför så med statens hjälp, de måste ju garantera vissa belopp under första tiden, så bildas det ju så kallade jordbrukskassor ute i de flesta socknar. Öster- och Västerhärninge var med de första som fick egna jordbrukskassor. Och där kunde ju, då var det ju inga tjänstemän anställda, utan det var ordföranden då som var som kassör. Och han skulle då betala ut pengar och ta emot insatta pengar. Så det var ju väldigt provisoriskt att börja med. Men det fungerade ju i alla fall för smärre krediter. De kunde låna under 100 kronor ibland, och det var ju faktiskt inte ett lånebelopp över 1000 kronor. Det var ju faktiskt undantag. Så om man skulle göra, och sen utav naturliga skäl, så måste ju de här styresmännen för jordbrukskassorna, de måste ju vara väldigt försiktiga. Det hela var ju stött på förtroende och kunskap om låntagarna, och om de var solventa eller inte. Så att och sen var det att de här styresmännen till början med, de var inte vana vid några stora penningbelopp överhuvudtaget. Att om man skulle ta några större, låna upp några större belopp för start av något nytt eller köp av en gård eller så vidare, då fungerade inte jordbrukskassorna till en början, utan då fick man ordna det på något annat sätt. Jag kan ta som ett exempel då under den krisen på 30-talet här, så blev den här gården Åbrunna, som har Olas drevs tillsammans med Hässlingby. Det blev en konkurs där, och jordbrukskassan hade lånat, det var väl det största summan som hade lånats ut då, den kom i fara nästan med samma då genom den här konkursen. Och det rörde sig om 25 000 kronor. Och då gällde det att skaffa fram 25 000 kronor. Att lösa det här lånet i jordbrukskassan, så att den som kunde skaffa pengarna kunde köpa gården för det beloppet. Och jag hade nog tanke på, jag har nog kunnat skaffa fram de där pengarna möjligen, men Agron Wering, han var ordförande i jordbrukskassan vid det tillfället, han kunde dels utav att han var ordförande, och även i brist på pengar så måste han faktiskt gå till Handelsbanken och låna de där pengarna för att köpa Åbrunna och kunna betala den här skulden till jordbrukskassan. Så det arbetar ju i smått till en början. Och när jag jag fick kredit på hos den här änkan till en början. Hon nöjde sig med ett mindre belopp när jag löste ut inventarierna på Husby. Men sen efter några år så då kunde jag flytta över den där krediten hos henne och ta ett lån i jordbrukskassan och betala henne med. Då hade det stabiliserat sig. Då gick det att skaffa mera pengar genom jordbrukskasserörelsen och kunna klara även större lån. Så det fungerade på det sättet till början. Och det här gällde ju för alla jordbrukskasser och var ynkligt smått till en början. Det var likadant i grannsocknen Västerhaninge. Det var ju för vårt sätt att bedöma nutida affärer så var det ju rena småsaker, men det var ju en väldigt god hjälp. Det var ju faktiskt det enda sättet för att kunna låna småbelopp, och det har hjälpt många fram till att klara över de svåra tiderna som var just då.